5 gånger i Nya testamentet så används det grekiska ordet mytos. Och det behöver man ju inte ha studerat grekiska för att förstå vad det handlar om. Det är precis som vårt svenska ord, myter, eller sagor, eller legender. Och det används i samtliga 5 tillfällen negativt. Att de första kristna säger, det vi tror på är inte mytos. Är inte myter, inte sagor. Utan de hävdar att det är verklig historia. Om man läser i första Johannesbrevet, i det första kapitlet, så kan man se hur Johannes där så oerhört starkt betonar att det inte är myter. Han, just där använder han inte det ordet. Men han talar om vad hans budskap är för någonting. Det står så här i Johannes första brev, kapitel 1, vers 2 och 3. Ja, livet blev synligt. Vi har sett det och vi förkunnar för er det eviga livet som var hos fadern och blev synligt för oss. Så han påstår att det liv som har funnits hos Gud i all evighet har kommit in i historien och blivit synligt, och att det finns en grupp människor som har sett det. Och han fortsätter. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska vara med i vår gemenskap. Och längre ner talar han igen om att vi har hört och vi har sett. Och han talar om att vi har tagit på och rört vid. Allt det där är ju, står i total kontrast till myten, som ju är en berättelse som inte har någon verklig förankring, utan som är just en saga. Det är bara en text. Men de första kristna hävdar att de har någonting att berätta som är verklig historia, som de har sett, som de har hört, som de har tagit på, för de var där. Vi tittade på det här igår, om att budskapet om Jesus är inte en av antikens myter. Det är inte en spegelbild av en myt. Det handlar om en verklig historisk person. Och vi ska fortsätta med det den här morgonen. Jesus har funnits. Det är ett etablerat historiskt faktum. Oberoende om man är kristen eller inte. Så måste man förhålla sig till det. Det har funnits en person, Jesus från Nazaret. Men om man då vill ta nästa steg och fundera på, vem var han? Om man inte bara ska ta ställning till hans existens, utan vill säga någonting eller ha ett meningsfullt inställning till hans person och börja undersöka, vem var han? Vad sa han? Hur blev hans liv? Varför avrättades han? Vad hände sen, om det hände någonting? Så måste man förhålla sig till evangelierna. Därför att det är den utförliga och viktigaste informationskällan som vi har när det gäller vem Jesus verkligen var. Om vi läser Josefus eller Tacitus, så får vi bekräftelse på hans existens och på att han avrättades, kan man säga. Men vi kommer inte nära personen Jesus. Om man läser Paulus så får vi väldigt stark bekräftelse på hans existens. Men det Paulus än skriver om är ju inte hur Jesus var som historisk person under sin offentliga verksamhet, utan han skriver ju mestadels om betydelsen av Jesu död och uppståndelse och hur det sen, vad det betyder för oss som lever nu. Och han går inte igenom Jesu liv eller Jesu person, bland annat därför att han själv inte var en lärjunge vid det tillfället, inte ett ögonvittne. Så de källor man måste förhålla sig till är evangelierna. Så det här är vad jag brukar säga till studenter på universitet i Sverige. Det är klart du måste ta reda på någonting om Jesus. Världshistoriens mest inflytelserika person, åtminstone hittills. Den gestalt som har format hela vår kultur. Det är klart du måste ta reda på någonting mer om honom. Och då är det de här texterna som du måste läsa. Eller börja med någon av dem. Till exempel Markus evangeliet, den äldsta, första, kortaste texten om Jesus. En biografi över vem han var och hur hans liv blev. Man kan inte förhålla sig bara till någon sorts tyckande att nej, men för mig är Jesus, för mig är, ja, men jag tänker så här om Jesus. Man måste ju förstås läsa det historiska materialet. Man kan inte bara ha tyckande om för mig är Julius Caesar. Nej, men för mig är Sokrates. Då måste man ju läsa Platon om Sokrates. För att ta reda på vad kan vi veta om honom. Och så är det precis med Jesus. Och då finns det ingen annan väg än att studera evangelierna. Okej, om jag nu säger det. Om ni föreställer mig att ni är ett gäng studenter här på en vanlig högskola i Sverige. Då vet jag precis vad som händer. Om jag utmanar människor idag och säger läs det historiska källmaterialet om Jesus. Och det är de här fyra böckerna. Det som händer då, det är att man ställs inför ett antal invändningar. Och jag vet med 100% i säkerhet att de kommer. Kanske inte alla varje gång, men de kommer. Flera av dem varje gång, och ibland alla. Och det är de invändningarna mot evangelierna som jag tänker ta upp här. Den första invändningen mot evangelierna som historiskt material, det är den här. Ja, men du skämtar. Evangeliet, det är ju en del av Bibeln. Ja, men kom, jag trodde du hade riktigt historiskt material. Du kan inte komma dragandes med Bibeln. Men den har väl sitt värde som religiös skrift. Men jag trodde vi skulle ha historiskt material om Jesus från Nazaret. Bibeln vill jag inte läsa. Ge mig en historisk källa så kan jag läsa den. Ja, det är en bra invändning. Och samtidigt inte alls en bra invändning. Men det här måste vi reda ut. I vilken mening är det här Bibeln? Ja, det är sant att de kristna valde att samla ihop det de tyckte var de viktigaste skrifterna så småningom. Och publicera dem, sätta samman dem i ett bibliotek av böcker. Och Bibeln betyder ju ett bibliotek med böcker. Men de här texterna är inte skrivna för Bibeln. Det här är separata historiska dokument från antiken. Att de senare har samlats i en volym som vi kallar Nya Testamentet eller som vi kallar Bibeln berör inte alls deras status som historiskt material. Det förändras ju inte av att man senare lägger ihop texterna. De har skrivits var för sig som historiska biografier över Jesus. Och när det gäller breven som brev från antiken. Alltså, om man samlar alla de romerska källorna från antiken och ger ut dem i ett samlingsverk, romerska källor om antiken, så förlorar ju inte Tacitus plötsligt sitt värde som antik källa. Det har ju samma värde, även om man i efterhand ger ut det i en samlingsvolym. Själv så har jag Josefus samlade verk. Alltså alla böcker Josefus har skrivit i en volym. Ja, men det påverkar ju inte källvärdet. De är ju skrivna var för sig som historiska skrifter av Josefus. Exakt så är det med det här. Bry dig inte om att den finns i en tjockare bok. Läs en av de antika källorna, Markus till exempel. Som är skrivet som en egen historisk källa. Från antiken. Om Jesus från Nazaret. Alltså, historiskt sett så är inte frågan så här, vad är bibliskt material och vad är utombibliskt material? Så säger vi ofta, och jag har gjort det många gånger innan jag upptäckte det här själv. Alltså man tänker så här, ja men vi har det bibliska materialet. Finns det något utombibliskt material? Och så jobbar vi med den distinktionen. Den är helt åt skogen. Det är fel distinktion. Den distinktion som vi ska göra, det är, vad har vi för material från antiken? Och sen delar man upp det i vilken avsändare materialet har. Vilket romerskt material har vi? Vilka romerska texter har vi? Vilka judiska texter har vi? Och vilka kristna texter har vi? Alltså inte vilka bibliska, utan därför det är en senare kategori. De här texterna är inte skrivna för Bibeln. Utan vilka kristna texter har vi? Och kristna texter har ju inte lägre, principiellt sett, lägre status än judiska texter eller romerska texter. Utan det är bara olika avsändare av historiskt material. Och om Jesus så har vi både romerska texter, judiska texter och kristna texter. Och när det gäller Jesus som person, så inte förvånande, så är de viktigaste texterna kristna. Precis som de viktigaste texterna om romerska kejsare. Vem tror ni har skrivit dem? det är romerska källor. Det ligger lite i sakens natur. Jätteintressant att om det finns också från annat håll. Men det här är ju den helt naturliga situationen, förstås. Att huvuddelen av texter kommer från en avsändare som har speciellt intresse av det ämnesområdet. Hur tror ni vi får kunskap om Sveriges historia? Ja, det är klart vi finns i danska källor och tyska källor och engelska källor när vi har varit i kontakt med de länderna. Men vad är majoriteten av kunskapen om Sverige? Ja, det är svenska källor, förstås. Okej. Så det här är ingen anledning, alltså att vi idag hitta texterna i Bibeln, att avvisa det som historiskt material om Jesus. Okej. Låt säga att du köper det svaret. Då kommer nästa invändning. Ja, men det är ju inte... Det här är väl inte historiskt material. Det här är ju religiöst. Alltså de här texterna är ju alldeles fulla med religiösa referenser. Talar om Gud och under och tecken och änglar och uppenbarelser. Men det är väl inte historia, det är ju religion. Ja, det är alldeles riktigt att Nya Testamentet, om du läser Markus till exempel, så är det mycket religiösa referenser. Alltså man talar om Gud och Guds ingripande. Och det dyker upp änglar. Så det finns religiösa referenser. Frågan är om detta faktum underkänner evangelierna som historiskt material. Vi kan lätt ha den känslan. Därför att om vi läser mer nutida historiskt material så saknar det oftast religiösa referenser. Men om man ställer frågan så här, hur tror ni historiskt material före upplysningen såg ut? Tror ni det är avskalat från religiösa referenser? Ja, det är lite en retorisk fråga. Det kan man nästan svara på utan att läsa så mycket historiskt material före upplysningen. Före upplysningen trodde ju människor på Gud eller gudarna eller det övernaturliga eller ödet. Man gjorde referenser bortom vår verklighet. För att förstå det som har hänt i vår verklighet. Och det är inget unikt för evangelierna. En välkänd Jesusforskare som heter Ben Witherington säger så här. En sak som definitivt skiljer modern historieskrivning från praktiskt taget alla former av antik historieskrivning är att i antiken drog sig inte författarna för att inkludera det gudomliga eller övernaturliga i sina berättelser om historiska händelser. I motsats till den moderna historieskrivningen brydde sig antik historieskrivning mindre om 1. kronologisk precision, 2. uttömmande eller heltäckande beskrivningar, 3. värderingsfria kommentarer, 4. att tillskriva alla händelser rent naturliga orsaker och 5. undvikandet av retoriska figurer och effekter. I själva verket skulle de flesta goda antika historiker förvänta sig att dessa 5 karaktärsdrag återkommande präglade deras verk. Alltså, de här dragen som vi möter i evangelierna karaktäriserar antik historieskrivning generellt. Så man kan inte förkasta evangelierna som historisk källa för att de har religiösa referenser. Det har Josefus, han var jude och trodde på Gud. Det har de romerska historieskrivarna. Så man måste förhålla sig till det faktum att historiska texter före upplysningen gör religiösa referenser. Låt mig ge ett exempel. En väldigt betydelsefull händelse i antiken är när Julius Caesar i januari 49 före Kristus står vid floden Rubicon i norra Italien. Den markerade gränsen mot Rom. Om han går över floden så startar han krig mot Rom. Och det är en väldigt avgörande händelse. Och Julius Caesar tvekar om han ska ta detta steg. Och flera historiska källor återberättar den här händelsen. En av de källorna är Suetonius, som för övrigt i en kort sats nämner Jesus. Han berättar om Julius Caesar vid Rubicon och säger att orsaken att Caesar gick över floden var att han fick en syn. Att gudarna grep in Och han såg en varelse som spelade på ett musikinstrument. Och när synen tonar bort så säger Caesar, låt oss acceptera detta som ett tecken från gudarna. Och så uttalar han de världsberömda orden, tärningen är kastad. Ja, vad gör en historiker nu? Nej, nu kan vi inte läsa Suetonius. Nej, nu kan vi inte veta någonting om Julius Caesar och Rubikon. Nej, det här är en religiös referens. Det här funkar inte. Nej, så gör man ju inte. Man behöver självklart inte köpa det här påståendet att gudarna gav Suetonius en syn. Därför att det påståendet för ju in en mängd filosofiska frågor i bilden. Finns de gudarna? Finns det gudomliga överhuvudtaget? Och det är ju inte en fråga som historikern har ett bergsäkert svar på, eller hur? Så som historiker. Utan den frågan måste man faktiskt lämna lite öppen. Och nu är det klart att de flesta av oss är överens om att de gudar som Suetonius och Julius Caesar här refererar till, vi tror inte att de finns, och vi har ganska lätt för att då så att säga, bara hoppa över det. Men det här är en separat frågeställning. Hur ska vi förhålla oss till det som påstås om det övernaturliga? Det är inget som i sig självt underkänner materialet som helhet. Vi kan fortfarande få kunskap om Julius Caesar, om hur han går över floden och vad som sen händer i det romerska imperiet. Och precis så är det med evangelierna. Du behöver inte i utgångsläget köpa varje religiös referens och varje påstående om det övernaturliga eller om under och tecken. Men du kan inte förkasta materialet med den enkla hänvisningen. Ja, men det innehåller ju texter om under. Oavsett vad du tycker om dem eller förhåller dig till de aspekterna, så kan du få kunskap om den historiska Jesus genom evangeliets texter. Ja, okej då. Men du måste väl, och nu kommer nästa invändning, du måste väl ändå erkänna att evangelierna är subjektiva. Och det är ju det stora haken med de här texterna. De är ju skrivna av de som trodde på honom. Det är ju hans lärjungar som har skrivit ner det. Ja, ge mig objektivt historiskt material så kan jag tänka mig att läsa det. Det här är ju en partsinlaga. Vad ska jag läsa det? Ja, det är helt sant. Evangelierna är subjektiva. Och jag håller med dig i din invändning att jag skulle gärna vilja ha objektivt historiskt material. Kan du ge mig ett exempel på något sånt? Ja, det är klart, det är ju väldigt svårt. Vilket historiskt material är objektivt? Allt historiskt material är ju subjektivt i någon mening. Skrivet av en person istället för en annan. Från en infallsvinkel istället för en annan. Med en övertygelse istället för en annan. Allt historiskt material har ett subjektivt drag. Och det är ingen anledning att förkasta en källa. För i så fall måste all historia förkastas. I historia är det väl dessutom så här att subjektivitet, alltså att man själv har varit involverad, väldigt ofta inte är en nackdel utan är en fördel. Tänk på det som försiggår idag, att historiker är väldigt intresserade av att få kontakt med de sista överlevande från förintelsen. Och alla vet att det är inte många kvar som lever fortfarande som överlevde förintelsen. Om några år så kommer alla de vara döda och man kan inte få mer information ifrån dem. Och man är mycket intresserad av att få deras vittnesmål om vad de var med om. Är de subjektiva? Ja. Är de känslomässigt involverade i det de berättar om? Ja. Har de en speciell uppfattning om händelsen? Ja. Är de dåliga vittnen? Nej. De är ju bästa sortens vittnen just beroende på sin subjektivitet. Alltså att de själva var där och själva var involverade. Det är ju styrkan. Det är ju därför man vill tala med dem. Sen inser ju alla att det är väldigt viktigt om vi har möjlighet att också få höra fler sidor. Tyska lägervakter. Människorna som bodde på landsbygden runt omkring Auschwitz och som lät det här pågå. Det är klart att man vill höra många röster. Alla röster kommer att vara subjektiva. För att ta ett exempel från antiken. Hur vet vi någonting om Sokrates? Den stora filosofen. 400-talet före Kristus. Om man slår upp i ett uppslagsverk om Sokrates så får man reda på då att han var filosof i Aten. Mäkta populär, inte minst bland ungdomar. Han hade en egen filosofisk metod. Inte så här tråkigt som jag har med PowerPoint, punkt 1, punkt 2, punkt 3. Så. Utan han ställde frågor, tvingade studenter att dra slutsatser, tänka själv, sortera, välja bort den sokratiska metoden. Han fick också mäktiga fiender. Han blev anklagad för att ha förfört ungdomen och föraktat gudarna i Aten. Han blev ställd inför rätta. Han döms till döden. Man ger honom en giftbägare utan att röra en min så tömmer han giftbägaren och dör. Ja, det här är så standardkunskap om Sokrates. Hur vet vi det? Sokrates skrev ingenting. Vi har inte ett ord ifrån honom. Han liknar Jesus faktiskt. Mycket framstående person. Väldigt inflytelserik. Knivskarp. Oskyldigt anklagad. Avrättad. Ingen av dem skrev någonting själv. Ja, Jesus skrev en gång i sanden. Fast det har nog blåst igen, eller vad tror ni? Så hur vet vi det här om Sokrates? Ja, det vet vi från fyra olika källor. Aristofanes är en samtida komediförfattare som skriver om Sokrates. Platon var Sokrates lärjunge, följde honom under 8 år, beundrade honom högeligen. Och under en tid av 50 år efter Sokrates död skriver han om sin värderade mästare. Så är det Xenofon, som också var en student till Sokrates och som också var Sokrates vän. 40 år efter Sokrates död skriver han 3 vänböcker om Sokrates. Och sen är det Aristoteles som var lärjunge till Platon, så då är vi ett steg längre ifrån, en generation från själva föremålet. Det här är de 4 huvudsakliga källorna om Sokrates. Nu säger historiker att 2 av dem är av speciellt värde. Nämligen Platon. För han var Sokrates lärjunge. Han följde honom. Det betyder ju att han vet hur Sokrates var, hur Sokrates undervisade. För han hade ju närkontakt med honom. Och så är det Xenofon. För det var Sokrates vän och också student. Ja, ni ser ju vart jag vill komma. Det är ju inte till evangeliernas nackdel att informationen kommer från de som stod Jesus nära, lärjungar och vänner. För det är ju de som vet. Om du ska skriva en biografi om en person och du kan inte intervjua personen själv, vilka vill du intervjua? I vår tid, man kunde börja söka tidningsklipp om det är lite känd eller halvkänd person och så får man så här lite utanför perspektiv. Journalister beskriver en gestalt. Men man är ju inte som biografiförfattare nöjd med det. Vilka vill man tala med? Familjen, vännerna, arbetskamraterna, barnen. De som står nära. För det är ju de som vet. Bättre än någon annan på planeten. Hur den här personen har varit. Och vad han har sagt eller hon har sagt och gjort. Och hur deras liv blev. Är de subjektiva? Ja. Men det är ju snarare styrkan. Att de står så nära. Så visst, evangelierna är subjektiva. De är skrivna av människor som följde Jesus, som trodde på Jesus. Och som är väldigt ärliga med sitt syfte. Vi skriver detta för att väcka er tro på honom som har väckt vår tro. Och det där är ju bara bra. De försöker inte dölja sitt syfte. Det här är inte manipulation. De är helt öppna med vad de vill. Och så berättar de. Och det gör ju att vi kan förhålla oss till deras subjektivitet. Alltså vi vet, den här källan kommer från Jesu lärjungar som hade kommit till tro på honom. Och så får man då förhålla sig till det faktumet. Men det underkänner inte själva källan som historisk källa. Okej. Okay. Ja, men... Och invändningarna har inte riktigt lagt sig än. Ja, men... Är inte evangelierna, alltså du har sagt biografi, är inte evangelierna egentligen någon form av trosdokument? Alltså inte historieskrivning, inte biografi. Det här är väl ändå någon sorts egen litterär genre. som just vill göra det där du pratar om, väcka tro. Det här är en invändning som kommer från den som har haft lite mer kontakt med teologisk forskning. Men där man säger, det här är inte vanligt historiskt material. Utan det har förflyttats ut i en mer religiös sfär. En person som kan formulera det i den riktningen är vår förre ärkebiskop Kåge Hammar. Han kunde säga så här. Evangelierna är ju till sin karaktär trosdokument. Därmed vittnar de i första hand om den tro som fanns i de första kristna församlingarna. Inte om den historiska Jesus. Alltså att det vi kommer i kontakt med här, enligt Hammar, skulle då vara inte den verkliga Jesus på 30-talet. Utan hur människor talade om honom på 70-, 80-, 90-talet i de kristna församlingarna. Det är ju jätteintressant förstås att få reda på hur talade man om Jesus några decennier efter hans liv. Men det är ju inte en tiondel så intressant som hur var han själv på 30-talet, eller hur? De teologer som Jonas Gardell, om ni har läst hans bok om Jesus, de teologer som han är väldigt influerad av, det är en grupp teologer som driver en, man kan säga, en ytterkantsprofil i evangelieforskning, Jesusseminariet i USA. De kan formulera den här tankegången på det här sättet. Evangelierna antas numera vara berättelser där minnet av Jesus dekorerats med mytiska element som uttrycker kyrkans tro på honom och med fiktioner som förstärkte evangeliets berättelser för åhörare under det första århundradet som kände till gudamänniskor och mirakelgörare. Inslag i dessa berättelser som förmodas vara historiska måste därför först påvisas vara just historiska. Så här blir tankegången att det kanske är ganska lite av texterna som är historiska. Det mesta är saker som den kristna kyrkan har blåst upp. Från ett ganska litet historiskt fragment har man blåst upp en stor bild av Jesus. Men som är en efterhandskonstruktion. Det här sättet tänker jag har haft ganska stort inflytande på nytestamentlig forskning under 1900-talet. Kallas för formhistoria och har präglat ganska mycket tänkande. Vad ska man säga om det? Jag ska säga två saker om detta. Det första är att från litteraturvetenskaplig synvinkel har man inte alltid varit övertygad om det här perspektivet. Så C.S. Lewis, som vi kanske känner som författare till Narnia-böcker och science fiction-trilogi, eller som vi känner som kristen apologet, han var ju också en ytterst framstående litteraturvetare i Oxford och i Cambridge. Och han var aldrig imponerad av det här sättet att tänka. Just utifrån sin litteraturvetenskapliga profession. Och han säger, jag har läst dikter, kärleksberättelser, visionslitteratur, legender, myter hela mitt liv. Jag vet vad de är. Jag vet att inte något av det är så här, vilket syftar på evangelierna. Det här stämmer inte med den sortens litteratur som är efterhandskonstruktioner och fiktioner. En nutida litteraturvetare, Holly Ordway, skrivit en mycket intressant bok som heter Not God's Type. Och hon berättar hur hon kommer till tro som vuxen och som en framstående akademiker. Hon är litteraturvetare, doktorerat i litteratur, jobbar på ett universitet med litteratur. Det här är hennes profession. Och så berättar hon hur hon i vuxen ålder blir kristen. Och det är bland annat genom att läsa evangelierna. Och hon inser att det här är inte den sortens myter som hon föreställde sig att det skulle vara. Hon säger, jag läste igenom evangeliets berättelser igen och försökte ta in vad de sa. Jag var tvungen att erkänna att de återgav fakta, inte sagostoff. Jag hade genomdrängt, så här är hennes akademiska bakgrund då. Jag hade genomdrängt i folklor, fantasi, legend och myt ända sedan jag var barn. Och jag hade studerat dessa litterära genrer som vuxen. Jag kände till deras struktur, deras smak, deras rytm. Inget av dessa stilistiska fingeravtryck dök upp i Nya Testamentets böcker som jag läste. Evangelierna hade en oemotsäglig historisk struktur med all udda klarhet i detaljer som kommer när en författare återberättar något så stort att även när han berättar det kan han inte se alla konsekvenser. Så, litteraturvetare har inte alltid varit imponerade av det här förhållningssättet till evangelierna som då många teologer har drivit. Men, nu kommer nästa punkt och som är av kanske större intresse. Äntligen, ur mitt perspektiv, så har teologerna kommit i fatt litteraturvetarna. Därför att det har skett en påtaglig förändring i uppfattningen om evangelierna i akademisk teologi. Inte minst genom den här mannens forskning, Richard Burridge, som har sammanfattat sin forskning i en bok som heter What Are the Gospels? A Comparison with Greco-Roman Biography. Där han jämför den grekisk-romerska biografigenren med evangelierna och visar mycket övertygande att evangelierna är en del av den grekisk-romerska biografigenren. Och detta har förändrat NT-forskningen här så att den formkritiska skolan är på tillbakagång. Och idag så är det majoritetsuppfattningen att evangelierna ska identifieras som biografi. Han säger i slutet av sin bok, identifieringen av evangeliets genre som en typ av grekisk-romers biografi har nu blivit konsensus bland NT-forskare. Alltså det är den gemensamma uppfattningen. Att evangelierna inte ska beskrivas som en egen genre av trosdokument utan att det är grekisk-romers biografi, att det är historieskrivning, historiografi, alltså med fokus på en individ. Richard Burridge. Richard Burridge. Om ni vill ha källhänvisningar och noter och ytterligare kommentarer till allt jag talar om ska ni köpa Skeptikerns guide till Jesus. Om evangeliernas trovärdighet, del 1. That one. Man får inte blanda ihop den grekisk-romerska biografigenren med vår typ av biografi. När vi skriver biografier i vår kultur så lägger vi väldigt stor vikt vid barndom och uppväxt och tonår. Och vi tänker att hela den här processen formar den vuxna individen. Så man kan inte förstå den vuxna individen om man inte får den här utvecklingsprocessen. Så vi skriver biografier från vaggan till graven. Så skrev man inte biografier i antiken. Ofta så gick man alldeles rakt på den vuxna gestalten som man ville beskriva, precis som Markus gör. Eller så sa man någonting kort om personens födelse och bakgrund. Och sen hoppade man direkt till den vuxna gestalten och personens inflytande. Som Matteus och Lukas gör. Och så hoppar man över tonårsperiod och tonårsuppror och sådär. Så vi ska inte tänka att det är identiskt med vår biografigenre, men evangelierna är en del av den grekisk-romerska biografigenren. Så, vill du läsa en biografi om Jesus? Läs till exempel Markus. Kortaste, äldsta, mest rakt på sakbiografin. Sådan var Jesus när han framträdde som vuxen, fram till dess att han avrättades. Ja, men är det inte så att evangelierna är väldigt motsägelsefulla? Har vi verkligen anledning att läsa texter som innehåller så mycket fel och motsägelser? Om jag är på dåligt humör så händer det att jag ställer motfrågan, vilka motsägelser tänker du på? Och de flesta har ingen aning om det, för det här är bara en sån sak man har hört, att evangelierna är fulla av motsägelser. Och det är de inte alls. De är absolut inte fulla av motsägelser. Alltså det är inte så att ett evangelium säger att Jesus föddes i Betlehem och ett annat evangelium säger att han föddes i Korint. Det är inte så att ett evangelium säger att Jesus avrättades genom korsfästning och ett annat evangelium säger nej, han svalt ihjäl i ett fängelse i Kartago. Jag menar, då talar vi motsägelser, eller hur? Evangelien är ju samma övergripande story. Sen är det så att det finns ett antal detaljer som spänner mot varandra i evangelierna. Där läsaren undrar, jaha, hur hänger det ihop med det? Men det är ju en helt annan sak än att evangelierna på någon sorts grundläggande plan skulle vara fyllda av motsägelser. Det är de inte. Den sortens spänningar som finns mellan evangelierna finns internt i Josefus skrifter, till exempel. att det finns uppgifter. Om du jämför så spänner de mot varandra. Man undrar, ja, men hur tänker han här? På detaljplan. Men det är inget som gör att man förkastar Josefus. Då konstaterar man, här är ett möjligt problem. Precis som vi kan konstatera, det finns ett antal sådana här detaljer. Så man kan säga, här finns ett möjligt problem. Men det är inte av den arten att hela berättelsen skulle kollapsa. Låt mig ta ett exempel från, vi tar de övergripande frågorna sen om. Hur bedömer man motsägelser i källor från antiken? Låt mig ta ett exempel från romerska källor. Den 19 juli 64 så brinner Rom ner. Nero är kejsare. Vi känner till det här från tre olika källor. Tacitus skriver om det ungefär 50 år efter händelserna. Suetonius också ungefär 50 år efter händelserna. Och en annan historieskrivare, Cassius Dio, skriver om det mycket senare, 150 år efter händelserna. Och de berättar samma övergripande story. Rom brinner ner, eller stora delar av Rom brinner ner under kejsar Nero. Men de ger olika detaljer på flera punkter. Till exempel, var befann sig Nero när branden bröt ut? Enligt Dio fanns han på Palatinen, en av Roms sju kullar. Enligt Suetonius fanns han på Eskelinen, en annan av Roms sju kullar. Och enligt Tacitus så befann han sig i Antium, en stad 5 mil söder om Rom. Okej? Vad drar man för slutsats av det här? Att Rom inte brann ner? Nej. Alltså det ifrågasätter inte själva händelsen. Utan nu står vi i en situation där här spänner uppgifter mot varandra. Var befann sig Nero när branden bröt ut? Antagligen har ju två av uppgiftslämnarna fel och en har rätt. Samtidigt kan man inte heller vara fullt säker på det. Man måste vara lite öppen för hur exakt definierar de när branden bröt ut? Hur startar en stor stadsbrand? Ja, det börjar ju med att det börjar glöda någonstans, oftast. Sen kan det ta ganska lång tid innan ett helt hus står i full brand. Och alla förstår att det här kommer inte gå att stoppa. Det kan åtminstone ta en viss tid, eller hur? Alltså, hur definierar de det här? Skulle det kunna vara så att faktiskt två av uppgiftslämnarna skulle kunna, man måste säga, ja, men det är en ganska korrekt uppgift för den första, avser själva startpunkten när det börjar brinna någonstans. Medan den andra avser den tidpunkt när alla inser att det här kommer inte gå att stoppa. Vi kommer få en stadsbrand. Så att man helt enkelt avser lite olika med sin kommunikation när branden bröt ut, eller hur? Och man kan inte anklaga någon av dem för att ha fel. Ja, så, jag menar, det måste man vara öppen för. Man måste ju ge författaren en chans att förklara vad exakt menar du med ditt påstående. Och Nero skulle ju kunna ha varit just under den här tidpunkten på en resa från Eskelinen till Palatinen till exempel. Så att båda uppgifterna skulle möjligen kunna anses som korrekta. Men oavsett det så undergräver det inte källorna som helhet, som historiskt material. Så är det med evangelierna. Om det skulle finnas enstaka felaktigheter, var det en eller två änglar när kvinnorna kom till graven? Okej. Okay. Det undergräver ju inte hela storyn. En man som heter Mike Licuna har gjort ett jättestort jobb kring Plutarkos biografier. Och Plutarkos är den person från antiken som har skrivit flest bevarade biografier. Närmare 50 biografier finns bevarade. Han skrev många fler, men vi har tillgång till 50 stycken. Och det här är ungefär samtida med Nya Testamentets tillkomst. Licuna noterar att Plutarkos återger lönnmordet på Julius Caesar i 5 av de här olika biografierna. Och han återger det inte identiskt. Det finns motsägelser i hans återgivning av hur lönnmordet på Julius Caesar gick till. Och nu är detta samma författare som har samma information. Och enligt Mike Licuna så ska man inte anklaga Plutarkos för att vara motsägelsefull eller ha fel. Utan det här går mycket klart att förstå som Plutarkos olika berättarstrategier i de olika böckerna. För böckerna har olika syfte och anledningen att han berättar om Julius Caesars lönnmord är lite olika beroende på vem som är huvudperson i hans biografi. Och därför använder han olika berättarstrategier när han ska återge den här händelsen. Alltså han gör lite olika urval av det han känner till. Kronologin blir lite olika viktig beroende på i vilket sammanhang han ska berätta det. Han kan välja att förkorta händelseförloppet eller förskjuta vissa perspektiv. Och det är berättarstrategier. Och enligt Michael Kuna så är det som man ofta påstår vara motsägelser eller felaktigheter i evangelierna fullständigt parallella med de olika berättarstrategier som historiker tillskriver Plutarkos. Okej, okay, en sista invändning och sen ska ni få komma in med frågor. Ja, men är inte evangelierna anonyma skrifter? Och det kan också vara någon som har haft lite kontakt med teologi som har hört talas om det. Är det inte så att evangelierna är anonyma skrifter? Hur vet vi att just de här författarna har skrivit just de här böckerna? Är inte rubrikerna, enligt Markus, enligt Matteus, är inte det ditsatt i efterhand? Det är en bra invändning. Intressant invändning är det. Igen är det inget unikt för evangelierna att författarnamnet inte är invävt i själva texten. Om du läser ett brev av Paulus, så börjar de ju så här, från Paulus, Jesu Kristi tjänare, till församlingen där och där. Då har ju författarna alltså vävt in sitt eget namn i själva texten. Så då råder de ingen tvekan om att det här brevet gör anspråk på att vara skrivet av Paulus. Men så står det ju inte i evangelierna. Alltså, den här berättelsen är skriven av mig, Markus. Men det är inget ovanligt i antik litteratur att författaren inte har sitt eget namn invävt i själva texten. Det har jag för övrigt inte haft i de böcker som jag har skrivit. Utan det är ju någonting som förlaget lägger till på en försättsblad, eller hur? Så är det med väldigt mycket litteratur från antiken. Jag noterade med intresse att redan Augustinus diskuterade den här frågan om hur kan vi veta vem som har skrivit vad? Och konstaterar att det är precis samma fråga när det gäller evangelierna som när det gäller Platon och Aristoteles och många andra. Och han säger så här, och han tar sin utgångspunkt i en diskussion om vilka böcker har Hippokrates egentligen skrivit. För det hade börjat publicerats några falska böcker som inte med sannolikhet kan tillskrivas Hippokrates. Och då säger Augustinus så här, dessa böcker kan med säkerhet tillskrivas Hippokrates. Helt enkelt därför att de sanna böckerna från Hippokrates. Helt enkelt därför att det finns en rad vittnesmål till böckerna från Hippokrates till nutid. Och så fortsätter han. Hur känner vi till författarskapet bakom verk av Platon, Aristoteles, Cicero, Varro och andra liknande författare förutom genom en obruten kedja av bevis? Alltså att de har tillskrivits de här författarna hela vägen tillbaks till det att de publicerades. Och det är så vi känner till författarskapet till övriga antika texter. Det är inget märkligt med evangelierna på den här punkten. Notera här att man måste skilja mellan formell anonymitet är inte detsamma som faktisk anonymitet. Man kan säga att evangelierna i formell mening är anonyma, att författaren har inte vävt in sitt eget namn i själva texten. Men det är inte detsamma som att de faktiskt skulle vara anonyma. Alltså, det finns en biografi av Lucianus som heter Demonax liv. Det står inte i texten att den är skriven av Demonax. Hur vet vi det? Därför att det finns en obruten kedja av bevis att man genom historien har sagt Demonax liv är skrivet av Lucianus. Och det har man sagt ända från början. Och därför så ifrågasätter man inte det. Plutarkos biografier, det står inte i biografierna att de är skrivna av Plutarkos. De är formellt anonyma, men de är inte faktiskt anonyma. Därför vi vet genom en obruten kedja av bevis att de är skrivna av Plutarkos. Alltså det faktiska författarskapet när det gäller både evangelierna och när det gäller andra antika skrifter i historien var känt och kunskapen fördes vidare i samband med uppläsning av texten. Ja, det är klart folk som, vad läser du för text? Vem har skrivit den? Vid kopiering av texten, när man gjorde kopior, ja, då började man ju då notera vem har skrivit den här texten. Och när man skulle göra samlingar i bibliotek, om man finns någon bibliotekarie, så kan du förstå, man vill inte ha 1000 anonyma texter i ett bibliotek. Man vill ha reda på vem som har skrivit det. Och därför så är formell anonymitet inte detsamma som faktisk anonymitet. Och evangelierna, där har man känt till vem som har skrivit dem. Och vi kunde gå igenom den kedjan med bevis, men det har vi inte tid med här. Låt mig bara avsluta med en mycket välkänd tysk Jesusforskare, Martin Hengel. Han säger, evangeliernas författarskap var faktiskt känt mycket tidigt, därför att författarnas namn nämndes vid gudstjänsten. När man hade mer än en evangelietext så ville man ha reda på vilken text läser du för nu. Är det Markus eller är det Lukas? Eller? Så det nämndes. När författarnas namn nämndes när församlingen tog emot ett nytt evangelium, då fördes den kunskapen vidare. Vem har skrivit det? Ja, det här är evangeliet från Lukas. Samstämmigheten när det gäller vem som påstås vara författare till evangelierna kan inte ha påtvingats i efterhand. Alltså, vi kan se mycket tidigt att alla församlingar anger samma författare till evangelierna. Och detta är vid en tid när kyrkan inte har en sådan organisation att man kan gå ut med påbud uppifrån och försöka efterhandsrekonstruera. Den texten ska ni säga är skriven av Markus. Den texten ska ni säga. Utan här texterna har spridits och kopierats och överlämnats, och man har sagt det här är texten från Markus. Och man säger överallt att det är samma författare till samma texter. Alltså, så Papias namnger två av evangeliernas författare. Han befinner sig i Hierapolis i nuvarande Turkiet. Justinus martyren, han finns i Rom. Irenaeus, som nämner evangelieförfattare, finns i Lyon i nuvarande Frankrike. Klemens, som nämner evangeliets författare, finns i Alexandria i Egypten. Tertullianus, som nämner författarnas namn, finns i Kartago i Tunisien. Alltså, det är samma kunskap som har spridits överallt där man har kopierat och förmedlat evangelierna. Så vi har goda skäl att tro att det är de författare som anges som är de som har skrivit evangelierna. Det finns väldigt, väldigt mycket mer att säga. Jag har bemött invändningarna. I boken går jag sen genom en positiv argumentering för evangeliernas trovärdighet. Men det får vi ta någon annan gång.